Jesus. Bara tacka dig Jesus. Att du är så övermåttans underbar. Du är verkligen den som du har sagt att du är. Tack Jesus för din nåd som mättar oss varje dag. Din underbara nåd som bara flödar fritt och förintet in i våra liv. Tack att du är Gud allsmäktig. Himlen och jordens skapare. Du som har format allt. Du som har tänkt ut allt. Och du som älskar oss med en kärlek som aldrig kan fatta eller förstå. Vi bara älskar dig Jesus. Vi bara säger till dig Jesus. Vi älskar dig av hela vårt hjärta. All vår kraft, all vår själ, allt vårt förstånd. Vi kan ändå aldrig fatta hur god du är, hur kärleksfull du är. Vilken godhet som hela tiden flödar från ditt hjärta. Hur mycket du älskar oss, hur mycket vi betyder för dig, Herre, livet. Och vilka möjligheter vi har i livet tillsammans med dig. Tack Jesus för livet med dig. Att du får vandra i en intim relation med dig. En kärleksrelation. Och lära känna dig mer och mer. Både höjden, längden, djupet och bredden av din kärlek. Som övergår allt förstånd. Tack Jesus. Att du är vägen. Du är sanningen. Och du är livet. Och du för oss hem till fars hjärta. Jag bara prisar dig. Tack att du lägger orden i mitt hjärta, i min mun den här stunden, Herre. Att jag får tala ut vad du har på ditt hjärta. Vad du vill berätta för oss här ikväll. Tack att du gör det. I Jesu namn. Amen. Vad roligt att se att så många har trotsat det dåliga, stygga vädret och komma hit. Det här med livet med Gud, vet ni. Det kan ju te sig på många olika sätt. En del tycker att det är jobbigt att vara kristen. Hur ska jag kunna leva ut det kristna livet? Och en del tycker att det går som att halka på ett bananskal. Det går bara framåt. Det är inget svårt. Och hur är det då egentligen? Hur har Gud tänkt det hela? Och vad vill han? Hur är det att vara ett Guds barn? Det är det lite grann vi ska ta om här ikväll. Sen kan det bli något annat också. Det får vi se. Vad en helig ande har på sitt hjärta. Men i alla fall. Paulus. Vet ni? Carina var inne på de här Paulusbönerna här. Och en av de här bönerna som Paulus ber i Efesierbrevet. Det börjar han så här i Efesierbrevet 1 och vers 17. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Alltså här ber Paulus att den helige ande ska komma med vishet och uppenbarelse så att vi får en rätt kunskap om vem vår far i himlen är. Märk väl att det står inte vem Jesus är, utan det står vem vår far i himlen är, vem han är. Och det är ju så här att Gud, han har gjort det så fantastiskt och så smart. Så att för att lära känna honom så måste vi lära känna Jesus först. Det är för att Gud har lagt all far i himlen, din far som är min far som är Jesu far. Om man säger så. Det var samma pappa alla. Han har låtit all sin fullhet komma över Jesus. All vishet, all kunskap, allt som far i himlen står för, det har han låtit komma över Jesus. På det viset att när vi lär känna Jesus så lär vi också känna vår far i himlen. Och det är en av huvudorsakerna till att Jesus kom hit till jorden. Att vi skulle få lära känna vår far i himlen. Det är att Gud, alltså vår far i himlen, han har ju alltid varit far, alltid varit pappa. Det står ingenting att han blev pappa när du föddes eller när Adam och Eva skapades, utan han har alltid varit pappa. Och han har alltid velat ha en familj. Jag har inte vilken familj som helst, han har velat ha en stor familj. Det är liksom, det är ju grunden som vi kanske känner till. Men vad innebär det då? Alltså Paulus, han säger här att vi ska lära känna vem vår far är. Och varför det då? Varför vill han att vi ska lära känna vår far i himlen? Räcker inte att vi lär känna Jesus eller den helige ande? Varför är det vår far vi ska känna? Och därför att eftersom Gud är vår far och han vill ha en familj, så vill ju han ha, med andra ord, en familj, den innehåller ju människor, eller hur? Barn. Fadern, och sen har vi barn. Jesus, han är Guds son. Och vi är syskon till Jesus. Alltså Jesus är vår storbror, kan vi säga. Det är också så många som har svårt att ta i sin mun. Vadå Jesus storbror? Han är ju Gud. Han är din storbror. Det är ganska bra liksom. Det är sådana basic att veta. Som du bör veta. Och är du barn, för att kunna leva ut ett liv som barn, är det ju ganska bra att veta vem din far är, eller hur? Du vet, när du blev frälst, då ingick, då blev du, fick du tillgång till Guds egen familj. Du blev inplacerad i Guds familj. Och vilka är det som ingår i Guds familj? Ja, det är ju far, din far i himlen. Jesus ingår i din storbror, den helige ande som är din hjälpare, din försvarsadvokat och så vidare. Och så du och jag och så massor med andra människor. Där ingår du. Jag får säga om du vill eller inte, det spelar ingen roll. Så fort du tog emot Jesus så blev du ett Guds barn och insatt i Guds familj. Men om du inte lär känna din far i himlen och vet vem han är och vad han står för och hur hans hjärta är och vad han vill, då är det väldigt svårt att leva som ett barn får leva. Du kan leva som ett barn naturligtvis, för att det finns många barn som är föräldralösa och de lever i alla fall. Men vilket liv lever de? De lever ju inte ett fullvärdigt liv som de borde kunna leva om de hade vetat vem deras föräldrar var och kunna leva i en gemenskap med sina föräldrar. Därför är det livsviktigt för dig som barn till Gud att veta, vem är då min far i himlen? Vem är då Gud? Vad står han för? Vad vill han med mitt liv? Varför är jag barn till Gud? Och så vidare. Har jag några rättigheter? Har jag några skyldigheter? Hur ska jag förhålla mig till min far överhuvudtaget? Det är sådana saker som Gud, alltså din far, vill att du ska få veta. Och för att du ska kunna veta det så vill han alltså att du ska lära känna Jesus. Han har gjort det på den nivån, den enkla nivån. Det enda du behöver göra är att lära känna Jesus. Därför att när du lär känna Jesus, då lär du känna din far i himlen. Därför att Jesus är personifierad. Alltså han är fadern personifierad. Han är återskenet av vem Gud är. Det perfekta återskenet av vem Gud är. Så när du ser på Jesus, hur dan han är, vad han gjorde, hur han levde och allt det här, då ser du precis, eller vad han tänkte, hur han behandlade människor och så vidare. Då vet du, så här är min far i himlen. Det här är liksom en kopia, en avbild av min far i himlen. Vet att som barn är du ganska värdefull, eller hur? Alltså ni som har föräldrar och har barn, ni älskar ju förhoppningsvis era barn. Och det är ingen skillnad med Gud, alltså han som är pappornas pappa, ursprunget som det står, till allt vad pappa heter, i himmel och på jord. Han älskar ju dig. Och det står i Efesierbrevet 1 och vers 4 att han utvalde dig redan innan världen fanns överhuvudtaget. Så innan universum fanns, inte bara innan jorden fanns, utan innan hela världen fanns. Innan universum fanns till, så tänkte han ut dig. Alltså han tänkte i de tid och rum och såg dig. Jag vill ha familj och jag vill ha dig och dig och dig och dig och dig. Och inte dig att glömma. Jag vill ha alla er. Tänkte han ut, och sen började en process där han, för att kunna ha en familj så måste de ha någonstans att bo. Och då skapar han universum. Och sen skapar han jorden. Tänk alltså vilket jobb han gjorde för att du skulle få finnas till. Men det är inte så konstigt att han älskar dig då, eller hur? Men om man bara älskar dig lite grann, alltså bara lite grann, då har han ju kunnat nöja sig med liksom, ja, men, någonting annat, någonting enklare, mindre än hela universum. Alltså universum är ju så stort så att vi kan ju inte ens fatta hur stort det är. Och på det stora universum har han skapat den här lilla jorden som vi i själva verket tycker också är väldigt stor, eller hur? Den är inte allt för liten. Åker runt jorden får du se hur lång tid det tar. Försök att vandra runt jorden får du se hur lång tid det tar. Den är stor. Men den är alltså inte synbar i hela universum om man jämför storleken. Men allt det där skapade Gud därför att du skulle få ett hem. Så är han, vår far i himlen. Han tar till så att han är säker. Det är liksom inte lätt och lagom, nätt och jämnt, utan det är överflödets Gud. Och så gjorde han när han skapade universum ditt hem. Därför att han ville ha gemenskap med dig. Och då är det ju bra att veta vem du själv är också. Eller hur? Som barn. Hur ska jag leva som barn då? Till Gud. Jag brukar tala ibland liksom när jag predikar om just de här bitarna. Vad som händer. Jag tycker det är så viktigt att veta. Det är alltså det basic i det kristna livet, men det predikas sällan eller aldrig egentligen. Man kan ta bitar av det, men inte helheten. Därför ska jag vilja, jag har satt ett antal punkter vad som hände egentligen med dig eller i ditt liv när du tog emot Jesus. Vad hände egentligen? Alltså, vem är du? Vad får jag göra? Vad får jag inte göra? Hur ska jag leva? Hur ska jag inte leva? Allt det här. Om du inte vet vem du är, då är det ju svårt att veta hur du ska leva också, eller hur? Om inte du vet hur ett barn lever till Gud, så är det väldigt lätt. Det som kommer att hända då, det är att du kommer att komma in i lagiskhet förr eller senare. Och du kommer att prestera för att Gud ska vara nöjd med dig. Det är så många lever i världen idag som kristna. Man lever alltså i religion helt enkelt. Religion, det är ju det att, det kan man ju säga liksom, det är att Gud är inte nöjd. Han är inte riktigt nöjd med mig. Jag är inte riktigt bra. Jag måste göra någonting själv för att Gud ska bli nöjd med mig. Han är missnöjd med andra ord med vad jag gör och hur jag är. Och dit hamnar man om man inte vet hur ett barn kan leva, vad Gud egentligen, vem Gud är, hur han är, vad han har gett dig, vad han har gjort för dig i frälsningen. Och det första som hände när du tog emot Jesus, det var att du blev rättfärdiggjord. Alltså gjort färdigt på rätt sätt. Du är alltså gjort rättfärdig. Du är alltså godkänd av Gud. Och i och med det blev du också ett Guds barn. Står Efesierbrevet 1 att han när han hade utvalt dig, så redan alltså innan jordens grund eller världens grund var lagd, så utvalde han dig i Kristus till att vara barn. Så att redan då hade han bestämt att du skulle bli barn till honom. Så du är inte så ung som du tror. Du är ganska gammal egentligen, alltså i Guds perspektiv sett. Men det blev, och det kan du läsa om i Romarbrevet 1. Det står så att då vi nu har förklarats rättfärdiga genom tron. Alltså det är någonting du får, en gåva. Du får, det är ingenting du förtjänar. Ingenting du måste leva upp till. Ingenting du ska prestera och liksom hålla på och jobba med för att få vara rättfärdig. Det är en gåva du fick när du tog emot Jesus. När du sa ja till Jesus. Ungefär som när jag blev frälst. När jag sa, Jesus, nu får du ta hand om mig. Det var min frälsningsbön. Då blev jag rättfärdiggjord på en gång. Och sen blev jag ett Guds barn. Eller om jag blev, förmodligen blev det den ordningen. För det måste vara rättfärdig för att kunna vara ett Guds barn. Man ska ha det teologiskt korrekt. Och det ska vi ha, eller hur? Sen hände en sak till. Det står i Efesierbrevet 1:20 att Jesus, han är satt på fars högra sida. Över alla första väldigheter. Där sitter Jesus. Alltså han sitter på Guds högra sida. Där sitter han alltid. På Guds högra sida. Han har alltså en intim relation med sin far i himlen. Och med den helige ande. Treenigheten, vet ni, fader, son och helige ande. De har en intim relation. Fullständig enhet. Fullständig kärlek. Inget groll eller någonting. Utan man är totalt eniga i allt. Det är bara kärlek som flödar mellan dem. Där sitter Jesus. Och då står det så här i Efesierbrevet 2:6. Att han har uppväckt oss, alltså dig och mig, med honom, alltså med Jesus. Och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Det betyder alltså det då att eftersom Jesus sitter på fars högra sida i himlen. Och du är satt i Kristus Jesus. Så sitter ju också du på fars högra sida, eller hur? Det är en ganska bra position. Över alla första väldigheter. De är alltså långt under dina fötter. Står högt över. Alltså de är långt under dina fötter. Det är din position. Om inte du vet om den positionen, men då är det ett lätt byte för fienden. Men det är din position som barn. Du är inte var som helst. Du sitter på fars högra sida i himlen. I Kristus Jesus. Jag minns när jag var nyfrälst med orden. Det står många ställen i honom, i Kristus, i. Jag tänkte, varför de skriver så där? Det måste vara något fel. Skrivning, fel översättning, fel stavning. Alltså det är ju, jag förstår inte varför det står i. Vad betyder det för någonting? Och det var ingen som kunde förklara det heller på den tiden. Men i, det betyder alltså precis vad det står. Du är satt i. Alltså jag är i Jesus. Jag kliver in bildet talat i Jesus. Det betyder att allting det Jesus står för, det han är rättfärdig, han är helig, han är visheten, han är fullkomlig. Allt det där har jag fått som gåva. Jag har tillgång till allt det där, eftersom jag är i Kristus. Har jag också tillgång till allt vad Jesus är. Den är inte helt fel, va? Du har tillgång till all vishet som finns i hela universum. Alltså den vishet som skapar universum. Den visheten har du tillgång till. Du är helig, men jag känner mig inte så helig. Kanske du säger, nej, det kanske du inte är. Du kanske inte ser så helig ut heller. Men du är helig. Alltså i Guds ögon är du superhelig. Du är precis lika helig som Jesus är. Därför att du är fullkomlig. Nej, men jag är inte fullkomlig. Ja, här ser en fullkomlig man. Titta på mig. Titta på dig själv i spegeln när du kommer hem. Fullkomlig. Det är inte dumt, va? I Guds ögon. Varför då? Därför att du är i Kristus. Du är i Kristus. Det är viktigt att vara Kristus. Om du inte vore Kristus, då vore du inte allt det där. Men du är satt i Kristus. Därför är det så. Det är en del av de här sakerna som du har fått. Och det här med vishet, alltså vem du är, så vad du har fått del i vishet och fullkomlighet och de här bitarna, det kan du läsa om i första Korinthierbrevet 1:30. Jag kommer inte att läsa alla bibelställen här för att det är många, men jag kommer att nämna en del av dem. Och även i Kolosserbrevet 2 och vers 3 står de där om visheten. Att Jesus är visheten. All vishet finns i Jesus. Bor fullkomligt i Jesus. Och den har du tillgång till. Sen står det så här då i Efesierbrevet 1 och vers 3. Vad står det där? Det står att du blev välsignad. Hur välsignad då? Med all den himmelska världens andliga välsignelse. Vad är det då? Hur mycket är det? Är det en kubikmeter välsignelse som jag kan bada i, eller vad är det för någonting? Är det liksom en, kan ta en handväska eller en Konsumbag eller kanske en Ikea-kasse? Vad är välsignelse överhuvudtaget? Vet du det? Någon som vet vad välsignelse är, vad det handlar om? Att vara välsignad. Jag slog upp en ordbok för några år sedan. Jag tror inte att de har ändrat översättningen, betydelsen. Men det var så här, skrev de. Att den som välsignar, alltså om jag välsignar dig, men det är ju Gud som välsignar dig, han är mycket större. Den som välsignar, han önskar, alltså när Gud nu välsignar dig, Svenne, då önskar han, nu tar jag dig som exempel, jag hoppas att det går bra. Då önskar han dig framgång, välgång och lycka i allt vad du företar dig i hela ditt liv. Det var han önskar. Det är välsignelse. Och du har fått all den välsignelsen given i ett enda tillfälle. Pang, bara så hade du det. Så var du välsignad. Inte ganska bra. Så säg. Och det gäller alltså alla ni andra också. Det finns alltså inte mer välsignelse att få. Som du ber bön, välsigna. Men snälla, du säger, Gud, jag har ju redan välsignat dig. Du har ju fått allt. Jag har inte mer att ge dig. Däremot är det en annan sak liksom att upptäcka välsignelserna. Det handlar om livet med Gud. Alltså du är välsignad med all välsignelse. Det finns att stå alltså i Efesierbrevet 1 och vers 3. Sen står det i, om du läser Romarbrevet 8 och vers 17. Så står det också något intressant där. Ska se. Eller vi kan ta från vers 15. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, vilken vi ropar Abba fader. Ni vet att det är Abba fader, det är pappa, det är arameiskt ord. Det mest intima ord som finns om föräldrar, som om en pappa. Det är någon som sa att det är ungefär som alltså ett barn som kommer hem till sin förälder. Litet barn springer fram till pappa, hoppar upp i knät, slår armarna om halsen och pussar på kinden och säger, pappa, jag älskar dig. Det är ungefär det betyder. Alltså ett intimt ord, pappa. Anden själv, vi ropar Abba för. Anden själv vittnar med vår ande. Eller man kan också översätta anden själv vittnar till vår ande. Alltså berätta för vår ande att vi är Guds barn. Det är alltså en av den heliga andes uppgifter att berätta för dig vem du är. Att du är Guds barn. Därför att det här är en sån sak som du vet teoretiskt. Du har huvudkunskap. Men huvudkunskap för dig inte närmare Gud. Den där hjärtekunskap. Det är alltså uppenbarelse som behövs. Att du är Guds barn. Och det vill den helige ande uppenbara för dig. Att bara veta det. Det är många som vet det. Men de lever inte så. För de förstår det inte. Men uppenbarelse av den helige ande. Och så står det så här då. Är vi barn är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Du är alltså arvinge till Gud. Och hur mycket äger Gud då? Vad säger han? Guldet och silvret är mitt. Han råder om hela universum. Han har skapat allt. Det där ska du ärva. Det är, du har redan fått arvet egentligen. Det är precis som den här förlorade sonen. Du har redan fått ditt arv. Och det kan du läsa om i Lukas. Jag ska se om jag hittar det. För nu går jag utanför, långt utanför vad jag hade tänkt säga. Det står så här i Lukas 12 och 32. Står det så här. Var inte rädd, du lilla jord. Ty er fader har beslutat att ge er riket. Där har du arvet. Er fader har beslutat. Så här sa Jesus när han innan han gick korsets väg. När han hade gått korsets väg och var inför fadern med blodet. Då var det fullbordat, fullkomnat. Då fick du del av Guds riket genom arvet. Du är Guds arvinge tillsammans med Jesus. Sen står det i andra Korinthierbrevet 1 och 20 att alla Guds löften, så många som de är, står det i gamla översättningen. Så 17 år ska det vara. Alla Guds löften, de har du fått tillgång till. De är dina. Du kan sätta ditt namn framför dem. Det är mitt. Alla Guds löften som finns i hela Bibeln, så från första blad till sista blad, det är dina löften. Och varför det? Varför har du fått del av dem? Och därför att eftersom du är välsignad och Gud önskar dig framgång och lycka i allt vad du företar dig, så har han gett dig löften som ska kunna göra att det där ska kunna gå, bli verklighet. Han har gett dig löften som gäller alla dina livets förhållanden. Allt vad du kommer att kunna råka ut för i livet har han gett dig löften om att vara med och hjälpa och stötta och ge lösningar på. Så det är ditt. Det fick du också. Det fick du precis när du bara sa, Jesus, får du ta hand om mig. Det blev allt det där givet. Du blev kung och präst i Guds rike. Det kan du läsa om i första Petrusbrevet 2 och 9. Om ni vill, om det är någon som vill anteckna. Kung, vad betyder det? Makt. Präst, vad betyder det? Du förrättar Guds tjänst. Alltså du har kontakten med Gud. Du har alltså, du ingår i Guds rike och du har fått Guds eller Jesu auktoritet. Och du har gemenskap med Gud. Du kan upprätthålla gemenskapen med Gud. Och faktum är att när du blev satt på fars högra sida i Kristus Jesus, så fick du samma gemenskap med din far i himlen som vad Jesus har. Den gemenskap som Jesus delar med far i himlen. Alltså det är en fullkomlig gemenskap, eller hur? Det där sa att den gemenskapen är fullkomlig. Det är total kärlek och fullkomlig gemenskap. Inget gråld, inga liksom missförstånd, ingenting sånt. Allt är fullkomligt. Den fick du del av. Så du behöver inte försöka prestera det till någon gemenskap med Gud. Någon liksom låtsas gemenskap. Om jag är snäll och bra och nog duktig och gör min läxa, då kanske Gud böjer sig ner och tittar på mig i alla fall. Det är inte så. Utan du har en fullkomlig gemenskap. Du behöver inte prestera. Du behöver inte försöka göra det till för någonting. Sätt inte på dig en mask och bli duktig. Utan var den du är. Det är för att du har redan full gemenskap med far i himlen. Det kan inte bli så mycket bättre. Eller så mycket, det kan inte bli bättre. Allt det där har du fått. Men det är inte, det är inte nog med det. Precis som jag sa tidigare, du blir medlem i Guds familj där Gud är far, Jesus storbror och den helige ande försvarsadvokat. Tänk att du har en egen försvarsadvokat, privat försvarsadvokat. Det är inte dumt, va? Dessutom är han din hjälpare. Det är inte heller så dumt. Och ha en hjälpare som kan allt. Han vet, Sven, hur en motor fungerar på en bil och hur en traktor fungerar och varför, om det inte kommer upp sådden, vad som har hänt. Det vet han. Han kan allt. Sen är han din hjälpare också, så han hjälper dig liksom att fixa till de där bitarna. Är inte det ganska bra? Jag kan bara ta ett exempel på det här med Gud som hjälpare och som lärare är han ju också. Han lär dig också saker och ting. Vad som hände mig här om dagen. Jag har haft ett företag som jag har avvecklat. Då hade jag några grejer där som inte funkade. De var trasiga. Jag hade jobbat och tittat på dem, men det gick inte. Liksom, för det var att jag får göra saken kort. Så hade det varit batteri som hade var för gammal, så det runde batterisyra, vet ni, och det frätade ju på. Så det var ett kretskort som var frätt bort grejer, så det funkar inte. Och jag kunde inte liksom se, kunde inte mäta mig till vad som var felet. Gick inte. Så jag tänkte jag säljer det där liksom på Tradera för en, ja, om det är någon som vill ha det så får de ta det i princip. En hundring eller två. Så sen när jag hade stått ute på Tradera så kom jag att tänka på, men vänta nu. För att jag hade haft den länge liksom och liksom hade, det funkar inte. Så det är ju ingenting värt. Men vänta, jag har ju ett annat sånt där instrument. Det är storbror, det är lite bättre, men kanske det kanske har samma, det kanske ser ut likadant invänt. Jag hade öppnat och sett, det kanske är likadant. Men jag öppnar, nej, det tänker jag, nej, det har jag inte tid, det har jag inte orkat, nej, det gör jag inte. Men den där tanken kommer tillbaka, som öppnar och tittar, nej, men till sist, men jag måste ju göra det, klart jag måste titta. Där med min förmåning var det likadant. Vilket gjorde att jag kunde mäta mig till precis vad det var för fel på det första som jag hade. Så jag tog en halvtimme att fixa till, det funkade. Värt över 5 000 istället för några hundringar. Så är han, helige ande. Han visar saker som jag hade inte en tanke på ens. Han tänker istället för jag, eller istället för dig. Vet du att när du blev frälst fick du en kallelse. Det är inte alla som tänker på det. Så vi tar det precis som Karina tar om när hon var barn. Liksom, och det här med, vad vill Gud med mitt liv? Vad vill han? Vad vill du? Vad vill du? Det är säkert alla ni här, de flesta i alla fall, har gått och funderat på någon gång. Men Gud, vad vill du med mig egentligen? Vad vill du? Vad vill du? Är någon som jag aldrig har tänkt någon gång? Är det någon som har tänkt att få höra sig en hand? Är någon som har tänkt, vad vill du Gud? Egentligen, ja. Och det kan vara ganska långa tider man går och funderar och man grejer och man ber och man håller på och man offrar en massa onödig tid, skulle jag säga. Vi kommer till det sen. Vet du vad din högsta kallelse är? Vet du det? Finns alltså, alla har samma kallelse. Och det är den absolut viktigaste kallelsen. Det står i 1 Korinthierbrevet 1:9. Din högsta kallelse är att ha gemenskap med och lära känna Kristus Jesus. Det står så. Paulus som säger det. Att lära känna, att ha gemenskap och lära känna Kristus Jesus. Det är din högsta kallelse. Alltså kärleksrelationen med Jesus, som vi brukar säga här på arken. Det är den högsta, det är det viktigaste i ditt liv. Sen kommer allt annat, men det här är grunden som vi inte får missa. För att missar vi den, då hamnar vi fel. Och då kommer vi förr eller senare hamna lagiskhet. Kommer tillbaka till det där. När du blir frälst så står det i Johannes 15:15 att du fick en ny kompis, en ny vän. Jesus blev din vän i plötsligt. Han säger så här, jag kallar inte längre tjänare. Vänner kallar jag er. Du är alltså vän med Jesus. Klart, han är min brorsa. Klart att jag är vän med han. Tillhör det samma familj, då ska man inte vara ovänner, eller hur? Och jag menar på barn tjänar ju inte föräldrarna i den bemärkelse som det står i Bibeln om tjänare, eller hur? En tjänare, säger Jesus, han vet inte vad hans herre gör. En tjänare, han förtjänar det han gör. En tjänare, han får lön efter vad han presterar. En tjänare, han får inte bo i samma hus som sin herre. Han får äta när han är i tjänst, men inte annars. En tjänare kan få sparken om att han gör något bra. Tänk att det behöver inte du vara rädd för. För du är inte tjänare. Du är vän. Du är barn i Guds familj. Du är fri. Du är fullständigt fri att vara den du är. Du vill inte föreställa dig och försöka till vara någon annan än vad du är. Eller försöka göra det bättre än vad du är. Kan du inte. Kan du lyfta, så jag har försökt att lyfta med håret jättemycket, då har jag slitit bort allt hår. Det blir så om man försöker liksom att vara bättre än vad man är. Gör inte det. Då ser du, då kommer du bli som jag. Sen finns det en annan sak som är väldigt intressant, som många hajar till. Jag tänkte, jag hajar till själv när liksom, jag förstår vad det egentligen innebär. Att när fadern ser på mig och när han ser på dig, så ser han på dig precis som när han ser på Jesus. Alltså, du är lika värdefull för fadern som vad Jesus är. Han älskar dig precis med samma kärlek som vad Jesus. Han älskar Jesus. Det är de här orden som Jesus, som fadern sa till Jesus i Matteus 3, eller det står, när Jesus döptes, så steg han upp, så kom en duva över Jesus, så en röst från himlen: denne är min älskade son som jag har behag till. De orden gäller dig. De orden talar han över dig. Hur vet du det? Du kan läsa om det i första Johannes. Hur fadern ser på dig. Det står så här i första Johannes 4 och vers 17. I detta har kärleken nått sitt mål hos oss. Att vi är frimodiga på domens dag. Och så kommer det. Till sådan han är, alltså Jesus. Som han är, sådan är också vi i den här världen. Du är precis som Jesus är, som också du. Gud ser på dig på samma sätt. Det kanske är en nyhet för en del. Det står så i Bibeln. Och Gud är kärlek. Eller hur? Den kärleken älskar Jesus. Eller hur? Det är så en kärlek, ömsesidig kärlek däremellan. Men samma kärlek älskar också dig. Hur mycket kärlek älskar Jesus, älskar fadern dig med? Älskar han dig med lite mindre kärlek än vad han älskar Jesus? Eller älskar han dig med samma kärlek? Kan Gud förminska sin kärlek på något sätt? Så att han älskar dig med mindre kärlek än vad han älskar Jesus? Nej. Hans kärlek, den är fullkomlig och den flödar konstant hela tiden. Det betyder att du träffas av samma kärlek som vad Jesus träffas av. Exakt samma kärlek. Han älskar dig precis lika mycket. Du är lika värdefull som Jesus i hans ögon. Då är man ganska värdefull, eller? Då är du inte vem som helst. Mm. Och sen är det då en sån här en liten enkel sak. Hur... Eller vad? Vad gjorde du för att få allt det där då? Alltså, hur bar du det åt egentligen för att få en sån favör? För det kan man säga, favör av allt det som jag räknar upp nu. Eller? Är det bara liksom vardagsmat? Är det sånt som man liksom, ja men jag var ute och gick och så fick jag allt det där. Eller ungefär så. Eller? Vad gjorde du för att få allt det där? Hur bar du det åt egentligen? Det blev alltså, om man snabbt har viktigaste biten. Du blev alltså rättfärdig, du blev Guds barn, du blev satt på fars högra sida. Du blev insatt i Jesus, du fick del av allting vad Jesus har. Du blev, fick alla välsignelserna, du fick alla gåvorna, eller alla löfterna. Du blev kung, du blev präst, du blev Guds Jesu vän. Vad har jag glömt för någonting? Det var en grej jag glömde här. Du får ha gemenskap med Jesus. Alltså du behöver inte liksom komma och buga liksom och be om adjens för att komma fram till Jesus. Du har liksom, det är hans vän. Och fadern ser på dig på samma sätt som man ser på Jesus. Älskar samma kärlek. Hur kommer det sig att du fick tag på allt det där? Vad gjorde du? Berätta. Det måste du berätta för kanske någon fler som får tag på det. Eller har du inte fått tag på det? Vad gjorde du egentligen? Ja, man vet det. Bert vet det. När jag sa, Jesus, nu får du ta hand om mig. Då fick jag allt det där. Visst, säger han. Fick jag det. Av nåd. Det kallas nåd. Alltså oförtjänt favör. Jag får någonting som jag definitivt inte har förtjänat. Vad hade jag förtjänat? Egentligen hade jag i mig själv hade jag förtjänat döden. För det är det som är syndens lön är döden. Jag var ju liksom jag var inte rättfärdig. Jag hade inte Jesus i mitt hjärta. Det var döden jag hade förtjänat. Och så fick jag livet. Och så fick jag mycket, mycket mer. Jag fick den himmelska världen i princip. Och gemenskap. Jag fick bli kompis med Gud. Jag fick liksom komma in i Guds familj. Favör, allt vad det innebär. Jag fick ha en intimitet med Gud, med han som har skapat allt. Och det fick jag gratis. Är inte ganska fantastiskt, eller? Utan att jag gjorde någonting. Jag sa Jesus. Men det var inte svårt. Ja, men vänta då. Någonting måste jag väl göra för att behålla det då. Alltså det måste ju finnas en hållhake här. Eller för så bra kan det ju inte vara. Du vet att allting som är bra, det man får läsa, allting som är för bra för att vara sant, det är inte sant. Och det här är ju för bra för att vara sant, eller hur? Det måste ju finnas en hållhake. Vad måste jag då göra för att få behålla det? Vad är svaret där? Ska jag göra någonting? Ska jag säga någonting? Ska jag bete mig på ett speciellt sätt? Ska jag ta på mig en mask? Ska jag ställa mig i knä och be 2 timmar per dag? Ska jag läsa Bibeln 1 timme per dag? Eller kanske... Eller räcker det 5 minuter? Måste jag be 1 timme? Eller kanske jag kan be 10 minuter? För att behålla det. Eller hur ska jag göra? Måste jag gå på alla möten eller räcker det söndag förmiddagsmöte? Eller men tänk om jag är sjuk någon dag då? Eller inte har möjligheter, vad gör jag då? Tänk om jag missar att vittna för en granne om att Jesus älskar honom. Men tänk om den jag träffar på en person som är jättesjuk och jag känner att jag ska gå och berätta om Jesus för honom, så missar jag det. Jag gör det inte och så dör han. Vad händer då med mig? Alltså, eller om jag råkar svära i kyrkan, vad händer då? Om jag dömer min kompis, om jag är girig, om jag misslyckas, om jag falskt deklarerar, om jag åker i fängelse för att jag har gjort någonting som jag... Ja. Får jag behålla det där då? Eller är det liksom villkorat på något sätt? Nej. Svenne han vet det där. Det är inte villkorat. Du får behålla det. Faktum är att du behöver inte ens säga tack så mycket. Gud kräver ingenting av dig. Han kräver inte ens ett tack. Det är för att hans kärlek är så fullkomlig så att han klarar av att inte bli tackad. Vi människor kan vara, vi kan ha, om jag ger dig Svenne och använder dig, förlåt mig, men jag använder dig som du sitter så nära. Om jag liksom ger dig 10 000 kronor liksom, Det säger bara det. Ja. Och så säger du inte ens tack. Du bara liksom direkt utan, jaha, Jag tror nästan, jag vet inte hur helga jag är, men jag tror jag skulle bli lite grann. Det var inte mycket tacksamhet där, inte. Jag fick väl kanske jobba med det några minuter, liksom, och lämna det till Jesus och förlåta det. Men alltså, då tror jag skulle känna sig lite grann. Men tänk, Gud han har gett dig allt det där som jag räknar upp. Och han kräver inte ens ett tack. Han klarar av det. Däremot när du upptäcker vad du har fått så kommer du börja tacka. För tacksägelse det är liksom ett mått på hur mycket vi har verkligen upptäckt vem vi är, vilka vi är, vad vi har fått i Jesus. Men vet du att det är inte slut med det. Det finns mer saker. Det här som Karina berättade om, hon inte visste vad Gud ville. Tänk om han ska skicka mig till Afrika. För det var ju jag, det kände jag också när jag var barn. Eller barn, jag var ung, jag var nyfrälst. Jag var 20-25 års ålder. Inte kan jag liksom säga Gud, du får ta hand om mig. Jag vill göra, tjäna dig. Jag kan väl inte säga helhjärtat, det vill jag väl inte säga. För tänk om han skickar mig till Afrika. Då. Det gör han ju säkert. Så det kan jag inte göra. Men vet du vad? Om du läser Hebreerbrevet 10 och 16 så ska du se att det står det att Gud har skrivit i ditt hjärta sin vilja. Är inte det bra? Alltså det han vill för dig, det har han skrivit in i ditt hjärta. Ja, men säger vad har det, vad och vad då? Ja, men det betyder ju det. Att när du är tillsammans med Jesus genom den helige ande, du idkar kärleksrelation om man säger så. Du har alltså en intimitet, du lever kompisliv. Då kommer den helige ande när tiden är inne och han vill att det ska vara, du ska veta det. Då kommer han att berätta för dig precis vad han har tänkt att det här vill jag att du ska hålla på med. Det här är min kallelse för dig. Och sen är han, det är inte bara att han berättar det för dig. Han gör på ännu smartare sätt. Han lägger det i ditt hjärta. Eller i din vilja. Så att du tror att det är du som vill det. Det är ganska smart, va? Alltså vår Gud han är smart. Tänk på det. Du kommer aldrig i närheten. Med din smarthet. Han har lagt sin vilja i din vilja, står det. I Filipperbrevet det står. För att hans goda vilja ska ske. Och det gör han när du umgås med honom. Det minns, jag kan ta ett exempel. När jag, en del av er vet att jag höll på med, jag fick en gång, eller rättare sagt var det så här. Jag trodde, det är 4-5 år sedan, att jag skulle liksom ta och snöja liksom här på arken i 20 år snart, tänkte jag liksom att jag måste utvärdera lite grann. Alltså, vad har det blivit egentligen, vad jag tänkte och liksom, vad har det blivit liksom av livet och allt det här. Jag tyckte att men det var inte så mycket som det blivit som jag kanske hade tänkt. Jag tänkte att jag ska sätta mig ner liksom, och verkligen söka Guds ansikte. Liksom, söka mig närmare Jesus. Liksom, få kolla liksom, av. Och det finns säkert mer. Jag vill ha mer. Jag vill liksom inte, jag är inte nöjd. Jag vill ha mer. Jag vill känna Jesu hjärta. Hans kärlek mer. Så jag satte mig ner liksom, och kom på att eller det var en som skickade till mig någon lovsångs, alltså, länkar till lovsång på YouTube. Så jag började på liksom, lyssna. Så då lyssna. Efter ett halvår ungefär liksom med lyssnande och bön och allt det här, timmar per dag som jag satt, så fick jag den här uppenbarelsen, den här profetian som Gud gav mig, liksom vad som komma skall. Då en del av er vet om det där. Och då började jag ju på B. Och så tänkte jag liksom att, ja men det här ska jag. För jag började på B. Jag berättade för en del av församlingen och jag märkte att jag fick ingen respons. Det var för så stort så ingen liksom greppade. Utan det var, Så jag tänkte, men det får väl be själv. För sista liksom, ordet jag fick i den här professionen, det var liksom att det var en bönevision. Så då tänkte jag, men det får väl be själv. Så satte man ner och bad och bad och bad och bad och bad. Och övernaturligt kan man säga, för att jag bad alltså mellan 2-12 timmar per dag. Ett års tid. 12 timmar kan inte jag sitta. Jag kan inte sitta 2 timmar ens och be, för att då somnar jag. Men så är det 12 timmar ibland. Hela dagen när Karina jobbar, så var på jobbet, så kan jag sitta. Okej. Okay. Efter ett år, då sa den helige ande, nu får du sluta be. Nu är det klart. För han satt spaden till verket. Då kom jag hem. Jag har fått möte här på arken. Det var Patricia Botsman som var här och predikade, minns jag. När jag kom hem så satt jag åt lunch. Så satt jag med min vana trogen i min bönefåtölj. Det var inte fåtölj då, det var en soffa. Hörnsoffa satt i min vana trogen. Och skulle börja på B. Upptäckte att det gick inte B. Det gick inte. Omöjligt. Nej, men det var ju klart. Hade Gud sagt. Då fattar jag. Aha. Det här har jag gjort, och jag trodde att det var jag som var så, jag vill säga, duktig, en parentes. Det var jag som gjorde det. Men det här var ju alltså Gud som hade kallat. Var Gud, allting det där som jag hade tänkt att nu ska jag börja på söka Gud, nu ska jag göra det här, nu ska jag. Det var ju han som la ner allt det där i mitt hjärta. Så jag trodde att det var jag. Men det var ju han som ville det, så jag gjorde ju bara vad han ville, och jag tyckte att det var jätteroligt. Och gjorde det. Och så gav han mig dessutom övernaturlig förmåga att be i 12 timmar. Ja, men då fattar jag. Oj, är det så enkelt att tjäna Gud? Så fantastiskt. Det var bland det mest spännande år jag var med om, för att det var så mycket som hände liksom där, man bad mycket. Men sån är han. När han liksom lägger ner sin vilja, din vilja i ditt hjärta, då får du veta liksom vad han vill. Därför behöver du inte hålla på. Jag brukar säga, behöver inte hålla på. Sluta med det. Att söka, vad vill du Gud? Vad vill du med mig? Vad är min kallelse? Vad ska jag göra? Sen där, fråga ställer istället, vad vill jag göra? Vad tycker jag är roligt? Vad brinner jag för? Det har ju ofta Guds kallelse för dig. Sen kan han vidareutveckla det där liksom, så att det blir mer förfinat. Men sen sista punkten, som är väl egentligen höjden alltså av allt det där. Vi talar ju väldigt mycket liksom, speciellt i trosrörelsen, liksom det här med tro. Man ska tro hit och man ska tro dit, och man ska tro för det ena, man ska tro för det andra, man ska tro för ekonomi, och man ska aktivera sin tro, och man ska hålla på. Man blir alldeles trött i huvudet och ont i öronen. Man ska tro. Prestation är ju väldigt lätt, väldigt nära. Nej, men vi ska inte prestera, men det blir ju prestation när man säger sådär. Har jag inte tro så har jag inte tro, eller hur? Då kan jag inte tro. Hur ska jag kunna aktivera någonting jag inte har? Det går ju inte. Antingen har jag tro också, har jag inte tro. Men vad säger Bibeln? Om du läser Efesierbrevet 1:15 till exempel. Det finns ställen till också. Men vi kan ta Efesierbrevet 1:15. Där står ett intressant ord som jag liksom funderar väldigt mycket på förut. Sedan jag hört om er tro i Herren Jesus. Vad innebär det? Det har vi det i igen. Han hade hört om deras tro i Herren Jesus. Vad betyder det? Tron som du har i Jesus. Alltså i Jesus har vi helgelse, i Jesus har vi rättfärdighet, i Jesus har vi vishet, i Jesus har vi fullkomlighet. Det är alltså hans grejer. Tron är samma sak, det är hans tro. Den tro vi har i Jesus, det är Jesu tro. Det är hans tro som är verksam i dig. Inte din tro. Din tro, den är för liten. Den är inte ens som ett senapskorn. För Jesus säger att om du bara har tro som ett senapskorn, ska du kunna säga till berget, lyfta dig upp och kasta dig i havet, så det ska lyda. Det betyder att din tro, lärjungarna var mycket mindre än ett senapskorn. Det var så litet, det syntes inte ens. Men hans tro, den är mycket, mycket större. Och den fick vi tillgång till när vi blev frälsta. Det är ganska bra. Då behöver man inte prestera någonting heller. Jag skulle kunna gå in på en predikan om helande, men jag ska inte göra det för att klockan går fort. Jag hinner inte allt jag ska säga. Men ni får komma igång tillbaks en annan gång och lyssna på fortsättningen. Så det är så man brukar säga när det är spännande. Vet att jag ska bara avsluta med att säga så här. Livet med Jesus, alltså att vandra det kristna livet med Jesus, det kan vara fruktansvärt svårt om du försöker själv i egen kraft. För då hamnar du i lagiskhet. Jag ska fullborda min kallelse. Jag ska vinna hela världen. Jag ska vittna varje dag. Jag ska läsa Bibeln. Jag ska lära mig det här. Jag ska kunna det här. Jag ska bli duktig på det här. Förr eller senare så bränner du ut dig på båda ändarna. Men tänk, vad står det i Bibeln? Vad säger Paulus? I Galaterbrevet 2:20 är det väl? Kan läsa det som avslutning här, eller nästan avslutning. Jag vet inte om man kan sluta, men jag ska se. Det är så spännande, det är så roligt liksom det här med att prata med er. Eller vad jag kallar det. 2:20. Så är Paulus så här. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och sen fortsätter han. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag, det står så här, i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Men det kan egentligen ska det översättas. Det lever jag i Jesu tro. Alltså med hans tro. Eller du kan också översätta det i hans trofasthet som har älskat mig. Det liv jag nu lever, det är alltså Jesus som lever genom mig. Det är inte jag som lever. Jesus, när jag tillåter Jesus att leva det kristna livet, alltså mitt liv, då är det enkelt. För det enda jag behöver göra då, tänka på, det är en enda sak. Och det är den hela huvudkallelsen som alla har fått. Gemenskapen med Jesus. Alltså idka en kärleksrelation. Kom helig ande och fyll mig med Guds kärlek, med Jesu kärlek. Låt kärleken flöda, låt den flöda mer, låt den flöda in i mitt hjärta. Därför att ju mer kärleken flödar in i ditt hjärta, desto mer förvandlad kommer du att bli. Därför att kärleken har den kraften, den förvandlar. Det är det mest effektiva sättet att förvandla livet. Att umgås, där man umgås med blir man lik. Det är ingen risk att han blir lik dig. Oroa dig inte. Men du kommer att bli lik honom. Om du umgås med honom och tillåter. Och det är inte svårt, va? Du lägger dig på kvällen. Kom helige ande, bara fyll mig med din kärlek. Med dig själv. Jag tillåter dig helige ande bara att verka i min kropp, i min själ. Alla de här bitarna som jag har som borde helgas lite bättre. Du vet alla skavankerna, den irritationen jag har. Den där problemen jag har i relationen. Eller alla de där grejerna. Det här liksom att jag är så snål, jag är så girig. Allt det där. Kom helige ande och verka i de här grejerna. Då gör han det. Han är en gentleman så han gör ju inte någonting om du ber honom. Han vill ju inte tränga sig på. Men när du ber honom, kom och träng dig på, höll jag på att säga, då kommer han och gör det med bilen. Det tar tid, visst. Det är ingen quick fix. Det är inte så här liksom gå fram och få förbön och sen är du fri från alla de här grejerna. Det kan hända. Det har hänt. Det brukar hända. Men det är inte det normala, utan det normala är att det tar tid. Därför att de flesta skulle inte klara av liksom att saker och ting händer. Sådana här själsliga saker händer på en gång. Man skulle ju förmodligen tappa förståndet mer eller mindre. Man blir en helt annan personlighet helt plötsligt. Det tror jag inte Gud vill. Han verkar långsamt. Du får växa sakta. Du vet en fura, en norrländsk fura. Den är stabil. Den växer sakta. Inte så stora årsringar. Men den blir seg. Du ser alltså i fjällen, liksom en fjällbjörk. Den går inte av. Oavsett om det stormar. För att den är växt. Den små årsringar. Den är väldigt seg. Stabil. Så är det. När Gud får göra ett verk, det blir stabilt. Det tar tid kanske ibland, men det blir stabilt. Och det håller över tiden. Och det handlar om kärleksrelationen. Det är så enkelt. Det är det kristna livet handlar om. Kärleksrelationen. Och jag brukar säga, jag har sagt det nästan den gång jag predikat, att jag håller mig till det ordet som står i Jesaja någonstans. Att den är vägen, alltså den kristna vägen, är så lätt att vandra på, så att till och med den fåkunnige, eller som det står i den här översättningen, dåren, ska kunna vandra på den här vägen. Då är det enkelt. Det är inte komplicerat. Det är vi som gör det så komplicerat. Du ska det, du måste det, du får tänka på det, och så ska du stå så här, och när du predikar ska du stå så här, du får inte liksom röra på det, du ska göra så här, du ska glöm det. Och vad det själv. Mycket bättre. Du mår så mycket bättre. För han älskar dig. Inte mindre för att du är dig själv. Kunde han älska dig mer så ska han göra det förmodligen. För att du är dig själv. Och äntligen är du dig själv. Man kan inte det. För han älskar dig redan med allt som finns. Tänk vilket liv du har möjlighet att leva. Och du, okej, okay. Jag ska nästan hålla det jag sa. Ett bibelord till. Jag kan bara inte låta bli. Det är Paulus. Det är nästan han som säger det mesta i Nya Testamentet. Men det är så bra. Jag tror jag ska predika om det här någon gång sen. I fel kapitel. För säger ni inte till mig? Första Korinthierbrevet, kapitel 12. Sista versen där. Alltså, vad är det för vers? Är det 31? Det säger Paulus så här. Man nu håller på med nådegåvorna och allt det här. Liksom, det är ju liksom, det kan vi ibland ha sig på. Åh, förstå, vad bär de nådegåvorna? Liksom, då är man ju, ja. Det står inte prestationsskåret, det står nådegåvor av nåd. Alltså. Det är gratis, fritt för inte. Men okej. Okay. Han har berättat allt om det här liksom andliga, stora som kan hända. Och så säger han så här då. Och nu ska jag visa er en väg som vida, lyssna, vida överträffar alla andra. Vad är det då? Det är kärlekens väg. Sen börjar kapitel 13, kärlekens lov. Det säger Paulus till och med. Det är inte bara jag som har sagt det. Nu får du liksom svart på vitt. Kärleken. Guds kärlek. Det är det viktigaste. Den bästa väg vi kan gå på. Att tillåta. Det är inte jag som ska älska han. För det kan jag inte. Men han älskar mig. Det är han som har kallat på mig. Och han som älskar mig. Likadant med dig. Och när jag tillåter honom att fortsätta älska, så kommer jag att säga, jag är som en kärlekscontainer fylld av kärlek, förhoppningsvis. Ju mer han får älska mig, desto mer uppfylld blir jag. Och vad händer då om du har ett glas vatten? Och så har du en massa bråte i det där, så avbrunna tändstickor och papper och allt sånt där. Så häller du vatten i det. Vad händer då med det som ligger i glaset? Det flyter upp. Så fortsätter du hälla. Då rinner det bort. Sist blir det bara klart vatten. Så är det med din kärlekscontainer. När Gud får fylla den med sin kärlek. Då kommer allt det smutsiga på insidan. Som du egentligen vill veta av. att bara rinna över och rinna bort. Och det blir kärlek. Och från munnen kommer kärlek ut. Så funkar det. Och tjänst i Guds rike. Eftersom det är också en viktig bit. Men det är inte det som är det viktigaste. Men det kommer av kärleken. Tack Jesus. Jag håller på alldeles för länge. Förlåt mig. Jag tröttar ut där. Men tack Jesus. Ska vi göra nu tycker ni? Tack för din kärlek Jesus. Ska vi ta och göra så här att vi fyller på kärlekscontainern lite grann. Som jag nämnde det som slut. Den kan man ju aldrig få. Ja, den kan ju bli så full så att det rinner över. Det blir det ju till sist. Men då får du ju fortsätta rinna. Då är ju bara fortsätta att fylla på. För att då kommer tjänst. Då kommer tjäna. Och sen kommer vackra saker i munnen. Och i händerna och alla de här bitarna. Så att det är väldigt positivt. Då kommer inte allt det här skräpet som fienden försöker att skicka på dig. Det kommer ju bara liksom... Vad händer om det ramlar, om det kommer in från container som du bara svämmar över vatten? Det hamnar där uppe på så fuff, försvinner det bara. Kommer aldrig ner i containern. Så att är det någon som vill ha en påfyllning av kärlekscontainern så tycker jag att ni kan komma fram. Och vi kan spela den här skivan nummer... Karina går och säger till dig. Vilken skiva du ska spela. Så kan ta den på låg volym bara under tiden. Men ni som vill ha förbönen. Ni som vill ha liksom en... Att Gud ska fylla på er container. Med kärlek. Vill ni ha förbön för något annat naturligtvis. Det är bara att säga till då. För att Gud är densamme. Gud han hör all bön. Han är inte liksom snål på något sätt. Så att han inte skulle vilja... Ge dig vad ditt hjärta begär. Han ger dig allt vad ditt hjärta begär. Och mer är till.